Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Spelare in, 9 ut, ja förmodligen 10 med Anthony van den Hurk, det vet vi inte än. Räcker detta för att klara sig kvar för HIF i Allsvenskan? Vad säger transferfönstret om Andreas Granqvists lagbygge, truppbygge? Är det förvånande att Abbe Kalili återvänder till HIF? Är det en uppgradering eller nedgradering att Anthony van den Hurk då förmodligen och Asad Alamlawi har bytts ut mot Rasmus Wiedesheim-Paul och Amar Muhsin? Och fler frågor med det. Om inte Tahali har sin dag, vem ska skapa något då? Var det rätt eller inte att sparka Jörgen Lennartsson? Massor med frågor att bena ut och mer än de här. Och vi sitter alla 4, Marianne Svab, Sebastian Rönström, Erik Persson och så jag och Mattias Hjelm. HIF-podden har semestrat färdigt och nu ska ni få ta del av åsikterna härifrån. Välkomna ska ni vara. Har ni haft en bra sommar?
Ja, har haft en bra ledighet.
Vilken inledning, Hjelm. Ja, trevligt, bra inledning.
Ja, fantastisk.
Alltså. Man blev ju självtaggad på detta avsnittet.
Ja. Nej, men det har varit en bra sommar. Det har, man har fått den vila man behöver och laddat batterierna inför höstsporten här nu. Med, ja då, framförallt här, eftersom vi pratar om HIF med Allsvenskan och HIF. Det kommer att bli en infernalisk spännande höst faktiskt. Eftersom jag tror att ingenting kommer att avgöras förrän kanske i... Ja, till och med sista omgången då HIF tar emot Hammarby, då kan HIF spela för sin allsvenska existens samtidigt som kanske Bayern fortfarande är med i ett guldrace. Kan bli en intressant slutmatch på Olympia där, ja. Mm. Men innan det ska det ju spelas lite mer fotboll också.
Hela allsvenskan känns ju otroligt spännande. Det kan bli en klassiker i höst på alla sätt och vis. Både där nere och där uppe och överallt.
Alltså. Ja, det är väl nästan så att alla lag har spelat för, känns det som, för tillfället.
Det kommer nog bli en rysare både i toppen och botten hela vägen in.
Ja... Jag slänger ut frågan här. Vilken fråga vill ni dra igång med? Jag vet ju vad jag tycker vi ska börja någonstans. Men vad
du känner... bestämmer.
Ja, jo, så kan man ju se det som...
Du är spelfördelaren här.
Ja, jag tycker vi kastar oss
över. Du är på den spelo.
Ja. Känns ju inte alls... vad ska man säga? Jag söker ett ord här.
Jag är med på vad du menar, men jag kommer inte på det heller. Men du har mycket press på dina axlar nu.
Precis, det känns ju inte alls pressande. Det var ju ett svårt ord. Men transferfönstret, vi startar där. För det har ju hänt enormt mycket på kort tid. Under, ja, kort tid. Vad säger ni om detta? Öppen fråga, ja, men det är där vi måste starta.
Var ska man börja? Det har ju, ja, det är ju i princip en tredjedel av truppen som har skiftats på 2 månader. Jag tycker att många av varvningarna är bra. De är logiska sett till vad HIF har för behov. Då tänker jag på en sån som Thomas Rogne, Alexander Falsetas, Abbe Kalili, som om han bara får vara skadefri är en jättebra förstärkning för HIF. Samtidigt så är det också en form av kvitto på att det man gjorde i vintras inte höll måttet. Att man har fått bygga om så pass rejält efter bara ett halvår med den truppen man satte då. Så det är väl både och. Det tyder på handlingskraft i den här stunden, men det tyder också på ett misslyckande vid ett tidigare tillfälle.
Nu nämnde du några spelare. Jag drar namnen här då. Thomas Rogne, Alexander Falsetas, Rasmus Wiedesheim, Paul, Diego Fumacha, Arjan Kabashi, Filip Reinhold, Abbe Kalili och Amar Mousin. Alltså spelarna in. Och spelare ut, om vi tar det lite grann bakåt också i tiden. Asad Alhamlawi, Albert Ejupi, Rasmus Karjalainen, Alexander Nilsson, Jakob Folkeling Persson, Viktor Lundberg, Ravit Soka, Viktor Göransson, Lukas Lingman och så förmodligen då Anthony van den Hurk.
Där var ett gäng lån av de här spelarna,
precis,
ska man
precis
föra till protokollet.
Och det är sen Charlie Weber var ju också aktuell och lämnar ju.
Ja, det skrev jag en text om att det var ett gäng superettanklubbar framförallt som stod i kön där. Jönköping Södra ville låna in en tredje HF för den här sommaren. Charlie Weber sa nej, mest troligt för att han såg en möjlighet att bli opererad och bli kvitt sin axelskada som han har dragit sig med
i ett år. Men det är, som sagt, det kan ju hända med ju.
Ja, och förmodligen, förmodligen är det så att Armin Gigovic kommer att försvinna efter 31 augusti.
Men
det är väl mycket som talar för det.
Transferfönstret stänger 31 augusti, alltså internationellt. Sen är det några länder som släpar liksom efter det. Men de svenska klubbarna har handlat färdigt för det transferfönstret.
Och HFK har fortfarande fått ett bud på spelare fram tills dess. Jag tänker på kanske en sån som Videll, Kasper Videll, Kalle Joelsson kanske. Det kan ju faktiskt komma bud på de här killarna som ändå har utmärkt sig och som är i rätt ålder.
Ja, det är inte helt stängt.
Nej, precis. Så det kan ju hända saker i truppen fortfarande, i HF-truppen. Jag blir inte förvånad om det gör det faktiskt.
Marian och Erik, vad säger ni? Erik la ju upp ramarna här för vad han ansåg om spelare in, spelare ut.
Sebbe menar jag. Det är svårt att skilja på sig.
Ni är så väldigt lika varandra. Håller ni med i stort det Sebbe sa?
Jag har ju uttryckt mycket av min åsikt i en krönika nyligen också. Där jag,
som jag av en händelse har skrivit ut här också.
Ja, det är en så stor grej av det. Nej, men jag är inne på Sebbes resonemang också. Här och nu är det klart att man hoppar till när Thomas Rogne blir klar för HIF. Och Abbe Kalili. Alexander Falsetas är ju också en klok värvning om han bara är skadefri. Rasmus Wiedesheim-Paul är intressant. Det är ju, det är klart att man hejar till och det på pappret är det många bra värvningar här och nu. Problemet är väl att man hamnar i den här situationen att det blir sån här enorm rullians igen. Och kollar man på de senaste sommarfönstren så har det sällan slagit väl ut och nu blir det någon form av rekord när liksom en tredjedel av truppen byts ut. Och det har snackats om hållbarhet, långsiktighet och så vidare. Detta talar väl lite emot det. Abbe Kalili korttidslösning, Rasmus Wiedesheim på lån, Alexander Falsetas lån och så vidare. Sen har man skrivit längre kontakt med några spelare som har gjort det bra i Superettan och danska andra ligan. De kommer från en lägre hylla, är 24, 25, 26 år. Kommer man kunna sälja dem i framtiden? Är de tillräckligt bra för att rädda kvar HIF här och nu? Det finns några frågor i luften. HIF bör rimligtvis vara ett bättre lag under hösten för att de har kryddat truppen här och nu. Men vad händer sen? Vad händer 2023?
Sebbe sitter och viftar här.
Jag är inne på samma resonemang där om själva långsiktigheten och den strategin. Som Erik sa där, vad händer sen? Risken finns ju att man står där i vinter igen. Åker man ur så är det sin sak. Då är det naturligt att det brukar hända mycket grejer i truppen. Men om man då skulle hålla sig kvar, då kanske man får börja lite på ny kula än en gång. Man ska också komma ihåg att de spelarna som har lämnat är inte i form av några försäljningar eller så. Jag Ravid Soka till Belgien, men det är ju... Det var också en svag länk i HIF startelva. Så,
det var ju väldigt bra att det hände. För jag håller med Seb om att Ravid Soka har varit en svag länk över tid. Även om han har gjort det helt okej här nu. Kanske så liksom bör Reinhold vara någon form av liksom uppgradering eller mer stabil lösning där. Men det är ju också så. Viktor Lundberg, Rasmus Kajlang har försvunnit. De värvades för inte allt för länge sedan. Det är liksom, de stoppas ju in i facket av fel rekryteringar och så.
Och just då att Medan många andra klubbar kanske då säljer spelare, bygger på sig mer kapital, så HIF då istället skeppat iväg en massa spelare som man dels har varvat i klubben men också som helt enkelt inte har tagit plats. Och så alltså man in nya spelare istället.
Det behövs ju nästan en ny försäsong här. Hur får man ihop det här laget så snabbt? De kan väl lyckas med det. Då är det ju jättebra här och nu. Men det är ju någon form av risktagande också att man gör så här stora förändringar mitt i en säsong med typ 12-13 matcher kvar.
Erik, vi ska återvända till din krönika här nu och koppla ihop ditt resonemang alldeles snart. Men Maja, ni vill höra din åsikt här också. Nu har du lyssnat på Erik och Sebbe och tittar på värvningarna och de som då har lämnat.
Nej, men det är klart att det är Andreas Granqvist behöver vara självkritisk. Jag har varit inne på det tidigare också under säsongen. Han är ny på den här posten. Han, jämfört med många andra lag som är i det häradet i tabellen där HIF befinner sig, så har han ju en större pengapåse. Men han, för att han, alltså de här pengarna han har måste han träffa rätt med oerhört många gånger. Jag vet inte, Erik, du har väl varit inne på vad en sportchefs hitrate ska vara.
Ja,
för de bästa ligger väl på 50%.
Ja, va? Men Monchi i Sevilla.
Så vad jag brukar, det är det exemplet du brukar ta.
Och han är liksom, ja men kanske den bästa sportchefen ever, eller en av dem.
Ja.
Och då lyckas han kanske med varannan spelare, och då är ju det otroligt bra, så det ska man göra med sig. Alltså gör man nyförvärv här nu, så alltså snittet talar inte, alltså lyckas man med alla de nio så är det ju helt otroligt. Det ska i regel inte gå. Det hade inte Monchi lyckats med heller.
Men om vi använder inte Monchi då, vad är rimligt? Om vi inte tar 50%, vad är en bra siffra då?
Alltså, det är så olika sätt. Vi har ju Jesper Jansson i Hammarby som har då liksom helt andra ekonomiska muskler och utgår ifrån. Det är hans plattform. Vi har Bosse Andersson i Djurgården också, som jag håller kanske som där uppe bland de här topplagen som har. Malmös Daniel Andersson har också en obegränsad påse med pengar. Eller han är ju inte sportchef numera.
Nej, det är ju Georgsson som är interimtränare.
Precis. Och så har vi då Bosse Andersson som också har muskler på ett sätt. Vi kanske ska jämföra med sportchefer då i det här är detta HIF ligger där man lyckas hitta. Vi har ju till exempel
Mjällby, Sirius, Varberg
och Sova, liksom.
Värnamo.
Ja, Värnamo.
Värnamo också.
Ska ju vara på en lägre
nivå igen. Och det är ju där liksom Andreas Granqvist ska kunna mäta sig till att börja med, det tycker jag. Och som sagt, detta är första året och jag vet att han har fått mycket kritik. Han ska ha kritik också för vissa värvningar som man har tagit in och sånt. Men det är ju läropengar. Någonstans måste ju alla börja i det här jobbet. Och ska man byta ut honom efter första säsongen här nu, ja men då kommer någon annan som ska in och så. Jag tycker till exempel liksom att han har fått väldigt mycket på bordet att ta fatt i, där han kan lära av. Ta den här hurkaffären nu här. Den tycker jag faktiskt HIF har skött väldigt väl. Det är också en ny tid, vi ska veta att det här kommer uppstå oftare med de här agenterna som inte ens befinner sig i gråzonen utan skiter i tyger på reglerna lite hur som helst. Där kontrakten inte är värda ett skit i spelares och agenters ögon. Hos vissa då. Och det är också en ny situation att hantera för en färsk sportchef. Jag tycker att det finns absolut saker som man kan kritisera Andreas Granqvist för. Men jag tycker också att man måste se det längre fram med HIFs ögonsätt. Föreningens ögonsätt är okej, det finns säkert de som hade kunnat göra ett bättre jobb utifrån förutsättningarna. Och kanske inte övervärdera truppen i början på säsongen. Jag kan också erkänna att för min del övervärderar jag tydligen truppen. Eftersom jag trodde ändå att från början att HIF var väl runt där 12:e plats och skulle kunna hamna. Inte högre än så, det var vissa som hade dem till och med 8 eller något sånt. Men jag sa runt 12:e, 13:e, där Värnamo ligger idag. Där trodde jag HI skulle kunna ligga och det hade de kunnat göra. Det är så mycket annat som har gått fel förutom att kanske man har tagit in varvat fel. haft lite oflyt och liksom spelmässigt kanske det inte funkade under våren och man hittade inte rätt. Vissa spelare trodde man på mer, som Lingman som nu försvann också till Finland. Ja, man kan, det kan man kritisera, för varför tog de Lukas Lingman till exempel? Varför valde han honom? Ja, men ser man tidigare vad han har gjort och så. Va? Liksom, frågan är, varför blir spelare som kanske har sett bra ut tidigare sämre när de kommer till klubben? Det är kanske den analysen man får göra.
Du frågar ju där, hur många ska man förvänta sig lyckas? Liksom? Det handlar ju också om vilken tid man har. Har du 12-13 matcher eller har du 3 år? Liksom? Och nu blir det ju liksom, nu ska allt ske nu. Så att bedöma Amamushin och Ayan Kabashi den här hösten, ja, det är liksom, över tid har man en långsiktighet. Det finns jättemånga klubbar som värvar spelare som ska slå om 2 år. Den tiden har liksom inte HF riktigt nu. Sen är det ju, det här mönstret har ju liksom synts lite tidigare, alltså även innan Andreas Granqvist kom in, och det är inte bara liksom kritik mot honom, det är ju någonstans kritik mot hela klubben, liksom hur det blir. Det liksom känns som att det är någon form av ekorrhjul som sker liksom gång på gång, just det här kring långsiktighet och strategin och sånt.
Om jag ska försöka vara liksom konstruktiv och inte bara liksom peka finger och liksom och peta Granqvist ögat här liksom, för att Så känner jag någonstans också är så att man får vara lite konstruktiv här. Vad behöver HF göra liksom? Jag tror att en stor hjälp i det här är att förstärka organisationen kring fotbollen. Och då tror jag att HF måste ha in en scout. Eller scoutbiten.
Men det gick inte bra med Odil Kisilj 2020.
Ja, men den där skilsmässan var väl lite grann, för att när Melberg åkte ut så åkte väl en och efter en.
Men jag menar truppbygget med Kisilj blev inte bra heller.
Nej, det blev inte bra heller ju. Men jag tror, var det någon sportchef då på den tiden? Vem var sportchef på den? Man hade en fotbollsgrupp.
Ja, Granen var ju spelande sportchef, men ja, inte på samma sätt nu.
Nej
men så jag tror också på det här med scoutingverksamhet. Jag tycker generellt sett att svenska klubbar är för dåliga på scouting, och HIF är ett av många exempel. Så där måste svensk fotboll överlag bli bättre. Så finns det möjlighet för HIF att bli bättre på den fronten, så kan de ha väldigt mycket vunnit över tid. Det kan inte ske liksom över natt, men ge det 5 år med liksom kontinuitet på den posten och liksom organisatoriskt kring scoutingbiten.
Bredda
den biten. Så kommer det ge resultat, det är jag alldeles säker
på. Å andra sidan, jag vill inte det, någon garanti. Jag menar, Malmö har en jätteorganisation, de har ju inte haft superträff senaste...
Ja, men det har gått ganska bra för de senaste åren. Inte just nu.
När de kanske är en större organisation än
någonsin. Nej, men en sån sak... Återigen, kolla inte bara på de senaste 3 månaderna, kolla på de senaste 3 åren och 3 åren framåt, 5 åren framåt. Alltså, det är det jag menar med långsiktighet, att man inte bara är här och nu, men att man ändå kan stå liksom på en plattform och en strategisk plattform.
För annars sitter vi kanske om ett år här igen och HF och XX är ny chef i HF. Vad finns det för garantier att det är helt plötsligt... Ja, det kanske blir jättebra om någon annan sportchef kommer in i detta läget. Men finns det några garantier? För man, alltså, alla har ju olika förutsättningar. Jag menar, som du sa, topplagen jobbar ju på sitt sätt i Allsvenskan. Det kan inte HF bli... HF måste hitta sitt sätt att jobba på. Och det kommer skilja sig jättemycket från de lagen där uppe. Häcken... Titta på Norrköping till exempel. Vad har de fått för träff i år utifrån sina förutsättningar som är betydligt bättre än HIFs?
Ja, där kan också kritik utfärdas.
Ja, precis. Alltså, ta det till exempel.
Men sen, alltså, någonstans tycker jag väl att HIF gick upp 1, kanske 2 år för tidigt.
Det håller jag med om.
Och det liksom ser man resultatet av här nu. Samtidigt, den truppen som byggdes inför förra superettan-säsongen, alltså då tog man ändå in lite etablerat, Viktor Lundberg, Kajlanen kom in på sommaren, alltså man rustade ju någonstans där och då, även om det inte slog väl ut, så var det ju liksom att vi, även om man inte sa vi ska upp i år, så signalerade man det lite, och så gick man upp och så hamnade man i en sits där man kanske ville fortsätta på liksom lite närodlat, lite yngre, man tog in Ali Suljic, ganska liksom ung, då ska han leda backlinjen. det hade varit perfekt om man tog in Rogne-typen så att Ali Suljic hade kunnat luta sig mot honom. Men så var man kanske lite naiv där. För att ja. Det var trots allt så att men nu är det allsvenskan. Då behövs kanske Ejupi som varvades väldigt sent för att Brandur Henriksson gick sönder. När man kollade på Ejupi för några månader tidigare, då valde man Lukas Lingman som kan vara mer kittlande, mer spännande alternativ. Och nu har man fått gå tillbaka och ta de här, vad ska man säga, mer cyniska typerna. Falsetas, Ejupi tog man innan, Rogne, etablerade. Mm. Och det är det som behövs i regel.
Var det inte det man saknade, eller jag saknade lite inför den säsongen, att man hade kanske behövt lägga lite mer krut på att få in?
Exakt, det är precis det jag menar. Det känns nästan som den truppen som byggdes här inför den här säsongen, det var mer liksom, men det skulle vara lite framåtsträvande. Det hade kanske funkat hur bra som helst när man hade varit i Superettan. Men i allsvenskan kanske man behövde ta det lite, inom situationstecken, tråkigare alternativet för att hova in poängen. Och inte prata om att ja, men vi ska ha låg snittålder och många närodlade spelare. Ja, på sikt så behöver HIF bli den klubben. Men här och nu, med tanke på att man har varit ett jojolag, så behövde man få in de här typerna som man har fått in nu då. Falsetas, Rogne. Och så Abbe
Kalin. Rogne försökte man ju få inför säsongen. Yeah. Har det framkommit senare?
Ja.
Jag tror också liksom det här att börja i rätt ände. Och där, som Marian sa, där tror jag också att Andreas Granqvist har lärt sig en del att börja bygga på säkra kort först och främst. Till exempel Rogne, Falsetas och så vidare. Sådana spelare. Den enda man tog in, nu har inte han de meriterna, men som ändå var i kategorin lite äldre, det var ju William och Davidsen som blev invarvad för att vara en karaktärspelare och ledare i laget. Var väl lite för få sådana värvningar i vintras.
Lite provocerande då. Det är inte förvånande att Andreas Granqvist då, med all den erfarenhet han själv besitter från sin spelarkarriär och sin ålder och vet själv vad erfarenhet betyder och etablerade spelare, att han inte gick mer in på den vägen när han väl ska bygga sitt lag.
Men det beror också på hur marknaden ser ut. Det är svårt att hitta de här spelarna. Det fanns kanske fler luckor här nu under sommaren. Falsetas vill inte röra på sig i vintras, men efter flera månader på bänken under vårsången, då kunde han röra sig. Rogne blir fri och så vidare. Khalili lika så. Så att det är, jo, absolut. Man, så som man tänker, som liksom Andreas Granqvist var som spelare, så tänker man kanske att han skulle gå på 11 liksom lagkaptens ämnen. Det hade ju inte varit vägen att gå heller. Det är inte svart och vitt. Men det hänger ju ihop med liksom hur marknaden ser ut och massa olika faktorer också.
Om vi vänder på det då. Du var inne på det, Maren, att han är relativt ny på posten. Han är i en lärprocess fortfarande. Och nu har han då försökt rätta till de brister han har sett i truppen. Är det bra att han gör så här stora förändringar? Även om det då, så kopplat till dig då, Erik, att får man ihop det här på kort tid. Men är det bra att man sköljer igenom hela truppen på det här sättet?
Ja, men de här är mer, som vi har pratat om rätt mycket, etablerade spelarna. De tycker jag är bra förstärkningar. Rogne har lyft försvaret. Falsetas har definitivt lyft mittfältet. Nu är han skadad. Tveksam även om han kan vara med mot Sundsvall. Och det är ett hårt slag mot HF eftersom att han är så pass viktig med sin karaktär och sina egenskaper. Men det är ju bra varvningar. Abbe Khalili likadant. Filip Reinhold, nu har man bara sett honom i två matcher, så det är kanske lite tidigt att döma, men det ser ut att vara en uppgradering från Ravid Suka till exempel. Arjan Kabashi, svag mot Häcken, gjorde det bättre mot Sirius. Svårbedömt sett. Amar Mohsin öst in mål i Superettan. Det är det många som har gjort genom åren utan att lyckas i allsvenskan, men det finns också positiva exempel. Så det är också jättesvårt att säga. Rasmus Wiedesheim-Pohl gjorde jättebra i Halmstad.
I Superettan,
exakt. Och fick sen skalt med speltid i Rosenborg, lyckades inte i Mjällby. Så det är också någon form av chansning när man väl, alltså det är inget säkert kort på det sättet. Men de här rutinerade spelarna man har plockat in, det tycker jag är helt rätt och bra plockat utifrån de egenskaperna HF behöver.
Alltså,
det, Erik hade ju en poäng i det han sa, att HIF fick ju i princip en överraskande plats i år. Oavsett vad HIF spelar nästa säsong, men det är en truppen man har nu, om man kan knyta till sig. Rogne är ju redan klar till exempel. Ju. Kan man sen knyta till sig Falsetas? Ja, men då får du en stomme i ett lag i Superettan som, om man åker ur HIF, som förmodligen kommer att vara lite grann som Halmstad i år och som Värnamo i fjol. Och det är så HIF hade behövt. Titta på Värnamo, de var ju faktiskt klara i princip rätt tidigt. Och var jag ska inte säga överlägsna i Superettan i fjol, men de säkrade ju sin plats rätt tidigt. Men det märks också. Hade HIF varit i Värnamos position i fjol, så hade de ju legat kanske där Värnamo ligger nu. Så pass långt fram med truppbyggen och sådana grejer. Och det är nog där. Åker HIF ur, så står man på en betydligt stabilare plattform. Så för mig är det ju inte hela världen om HIF åker ur. Nu tror jag faktiskt att man klarar sig. Så
pass... Det där kan ju vara ganska provocerande för, de som följer HIF.
Jag vet. Men jag säger det bara lite liksom krasset utifrån det, liksom hur nuläget är. Men det som ni sa, att man har vaskat ur det som finns, och truppen är ju betydligt bättre, mer förberedd, mer stabil just nu. Men frågan är om du får ihop det på de närmsta 12-13 matcherna kvar. Det är ju det som är kruxet här nu, tycker jag. Och egentligen, som du säger, de behöver bara en sak i detta läget: resultat. Jag räknade lite grann innan vi gick in här i studion.
Jag har också gjort det.
Men Jörgen Lennarsson tog man 0,5 poäng, ja, i snitt. Och med nu med Alvaro och Lindström så är det 0,75.
Ja, precis.
0,75. Det skulle innebära att HIF slutar på runt 20 pinnar om det här poängsnittet fortsätter ända in i mål i kaklet. Räcker det? Nej, det räcker ju inte till att ta sig upp på torr mark, på säker mark. Det räcker förmodligen kanske till att fixa en kvalplats. Och det där någonstans, jag kan ju inte se att HIF skulle börja spela som ett mittenlag helt plötsligt. Just på grund av att det är mycket spelare. Det är bättre kvalitet. Spelmässigt ser det mycket bättre ut nu än vad det gjorde i våras. Men jag tror att man har gett bort för stort handikapp här borta, för många poäng i början. Och det är det som man måste jaga i fatt nu. Och det är det som kommer bli svårt också.
Ponera att de skulle trilla ur då, alltså, många spelare lär jag ha inskrivit i sina kontrakt också att då går det att bryta. Jag är inte säker på att Rogne, kanske, även om han skrev på för 2,5 år, att han stannar kvar. Jag vet inte hur hans avtal ser ut.
Han har själv sagt att han kommer att stanna kvar, att det inte finns någon klausul. Sen kan ju spelare vara väldigt med sådana grejer.
Det hade jag också sagt nu när man är ny i klubben. Så att, och vad händer, stannar Andreas Granqvist, tränarna lär väl bli kvar, men alltså, nu går vi händelserna i förväg, men vad händer om de åker ur en gång till? Alltså, det känns mörkt.
Ja, det gör det ju, men där är vi inte nu. Vi är inte där än. HIF måste ha en beredskapsplan för det, såklart. Vi behöver inte ha det än. Vi kan fortfarande förhålla oss till ett spår, och det är att HIF är i Allsvenskan och kämpar för att hålla sig kvar i Allsvenskan. Jag måste knyta ihop saker och ting här, för nu har vi berört flera av frågorna. Men så vi inte tappar detta nu. Anthony van den Hurk, Marianne, du var inne på att HIF har agerat väldigt väl i detta. Vad säger ni andra om den här Anthony van den Hurk-gaten?
Så gott man har kunnat, tycker jag, utifrån det som har skett, tycker jag HIF har ju. Absolut, det står jag fast
i. Säger ni samma sak, Erik och Söbe?
Det var väl någonstans klokt av Alvaro Santos och rikta allt fokus på Anthony van den Hurk efter en 5-0-förlust. Allt handlade ju om det. Det var intressant retorik. Det är klart att man hoppade till att han var så öppen med det. Han var nog pissed off, helt enkelt, på Anthony van den Hurk.
Men tror du att det var en strategi för att slippa få allt fokus på HIFs insats?
Många andra klubbar hade ju bara lagt locket på och inte pratat om det, att vi kommer att kommunicera någonting. Liksom. No.
För fokus blev ju på Hurk efter det, ja, istället för den stora
förlusten. Det var intressant. Sen tycker jag absolut att det är rätt att ta honom ur träning och försöka bli av med honom. Nu är han ju på väg till turkiska andra ligan, så att då blir väl alla så glada som möjligt. Det är svårt att reparera sådana skador. Vi har sett Mohanad Yazd i en otroligt liksom, speciell situation. Och dels ur supporternas perspektiv, men även lagkamrater och ledare och alla liksom, innanför väggarna.
Men hur blir det där när man tar en spelare ur kollektiv träning så, får bedriva på egen hand, men sen rör han sig ändå bland lagkamraterna inne på Olympia. Vad blir effekten då?
Ingen aning. Men jag tror att många... Jag tror inte att alla lagkamrater är sura på Anthony van den Hoek. Jag tror många kanske förstår hans perspektiv också. Det är, för varje år som har gått liksom, de senaste åren så blir fotbollsspelare mer och mer varumärken. Alla drömmer om att tjäna pengar och komma ut. Och jag tror många lagkamrater ändå liksom har förståelse för det. Sen vet vi ju inte vad liksom, HF har haft för alltså, dialog med Anthony van den Hoek. Om han har uppfattat det som att han verkligen ska bli såld i det här transferfönstret. Och så har han känt att därför ni lurar mig. Liksom. Jag vet inte. Men det är ju en otroligt illaluktande situation allting.
Blev ni det här är ju ledande fråga. Ni kommer ju svara ja på det. Blev ni förvånade över att van den Hoek agerade som han gjorde?
Ja, så min bild av Anthony van den Hoek är att han är väldigt rek och proffsig. Alltså, sett till hur han har varit tidigare. Han har ju varit lite solen som hela HF-jorden har kretsat kring här de senaste åren. Han har ju stått i centrum hela tiden. Om det så har varit måltorka eller succé så har det ju varit han som har varit i fokus hela tiden, inte minst när han blev lagkapten och så. Det är ju klart att det säkert kan vara en påfrestande situation, men har man ett avtal så ska man följa det. Och jag tror att fotbollen är ute på en farlig mark när man med den utvecklingen man ser här med Jazz som ett annat exempel av att Viktor Wernersson i Göteborg, det har varit många exempel med gemensam nämnare dessutom som jag tror är skadligt på lång sikt för fotbollen som helhet, att det blir en helt annan spelplan än vad det har varit tidigare.
Ja, om man blir ju både förvånad och inte förvånad att det sker såna här grejer som Sebbe är inne på. Det är inte första gången. Sen, det var ju någonting, jag kommer inte ihåg detaljer, men det var ju någonting när van den Hoek kom till HF också. Han skulle ansluta sommaren där, kom till slut i februari, mars eller något. Det var ju något bråk med hans klubb där också för att han ville komma till HF tidigare.
Och
någon agent inblandad. Och det var något tjafs där. Så att väger man in det utan att veta alla detaljer där så kanske man inte ska bli liksom extremt jäkla förvånad. Jag vet inte.
Jag ska också komma ihåg att det var en... Nu känner jag inte till lika mycket av den situationen, men det var väl något liknande när Filip Reinholm kom till HF, för att han hade sagt att han inte ville spela för Helsingör för att de stoppar honom från att lämna för HF. Yeah. Så där är det ju åt andra hållet att då är det HF som är klubben som vill ha en spelare, yeah. Och så blir det en konflikt i Helsingör.
Men han har fått något löfte också från Helsingör, va?
Ja, Filip Reinholm, enligt hans version då så hade han fått ett löfte. Helsingör liksom gick inte upp i högsta ligan, de missade den chansen precis med lite marginal, och han hade fått något liksom muntligt löfte eller skriftligt löfte, antagligen muntligt då, att kommer det någonting på någon högre hylla så kommer Helsingör släppa mig. Och så tackade de nej då till första budet samma dag som Helsingör hade en match i danska andra ligan, och då sa Filip Reinhold att han inte var i mentalt skick för att spela, så han spelade inte den matchen. Sen blev han klar för HF bara något dygn senare.
De här situationerna som vi pratar om nu, det kommer att hända igen ju, och då är det lätt att säga det är jättesvårt för då till exempel en sportgrupp i en klubb som HF, att då kan man tycka så, ja men samarbeta då inte med den agenten, utan se till att samarbeta med de som är reko här borta som sköter sina kort väl och så, va. Det är ju inte helt enkelt om du pinpointar en spelare som du behöver här och nu, och så vet du om att han har en rådgivare som har kackat till det där det har varit strul med tidigare. Men då kan jag bara säga igen, då kommer vi tillbaka till, vad är lösning på? Fortfarande är vi där igen. Egna scoutingen. Visst, sen kan det fortfarande vara så att du ska, men då kan du kanske ha en bredd i scoutingen där du har två, tre alternativ, enbart en som har en kass rådgivare. Så då har du kanske två, ska vi verkligen ha, vi har haft strul med den rådgivaren där borta förra gången. Vi har de här två som är jämställda, de har vi scoutat fram ordentligt. Som jag ser det funkar de här två spelarna istället. Och de vet, vi har rådgivare som vi har samarbetat med innan och som andra klubbar samarbetar som funkar. Jag tror vi går på de här, någon av de två alternativen istället. Men då måste scoutingen fungera. Vi är där igen. Det är där man måste lägga pengarna kanske istället för att lägga det på en yttermittfältare till. Det är där har du det nivåskålen. Ska vi lägga pengarna på att få in i sommarfönstret en yttermittfältare? Ja, vi hade behövt. Men å andra sidan behöver vi en scout också till nästa till 2023. Vi behöver på scoutsidan resurser, muskler. Var lägger vi pengarna?
Sen, i den här frågan hur de har hanterat, alltså Mattias Lindström och Alvaro Santos fick ju det här upptaget för att höja kravribban. Och de som har varit och sett träningar har verkligen märkt av det. Så det hade ju, alltså det här att man inte vill spela en match, det går ju verkligen emot vad Alvaro Santos och Mattias Lindström ska stå för här nu. Så att hade de tagit in honom mer, alltså då vet jag inte om Alvaro Santos och Mattias Lindström hade velat vara kvar. Liksom. Alltså det hade ju inte känts trovärdigt. Det de bygger upp, det är liksom karaktär och mentalitet och jädra namn nu. Då kan ingen spelare göra så. Då det kvittar hur många mål han har gjort och är han inte värd någonting i deras ögon, tänker jag.
Nu tar jag fasta på ordet mål. Och så tar jag och går tillbaka till min inledande fråga. Är det en uppgradering eller nedgradering om när nu Anthony van den Hurk försvinner? Vi ska se att vi spelar in det här, den här OIF-podden på torsdag förmiddag. Så när ni lyssnar på det här så kanske han är såld. Det vet vi inte, men ni får ha det i åtanke. Anthony van den Hurk, alltså Asad Alhamlawi tidigare. Och sen då har Rasmus Wiedesheim Paul kommit in plus Amar Mohsin. Det finns ju också Amin Alhamawi som man hade kunnat satsa mer på. Det kanske gör fortfarande.
Ja, han har startat en match. Han ingår i ett samarbetsavtal med Torn.
Precis. Uppgradering eller nedgradering? Sportsligt. Ja. Nu släpper vi allt strul och turbulens vid sidan om här.
Jag tar ett sidospår. Jag tar ett sidospår men plockar upp ett spår som Erik var inne på här med Alvaro Santos och Mattias Lindström. Jag håller med om att de har gjort mycket rätt och det här med bland annat höja kravribban. Men vad de inte har lyckats med så här långt är ju faktiskt att få till ett anfallsspel. Det är ju fortfarande väldigt trubbigt, vilket kan tyckas konstigt med tanke på att Alvaro Santos var den anfallaren han var. Mycket har blivit bättre även spelmässigt, men det är fortfarande så att och även i den egna boxen, man säger att matcherna avgörs i båda straffområdena. I den ena fungerade bättre om vi bortser från Häckenmatchen, men det var en speciell match. Men där fram i andra straffområdet, där har man inte fått det till. Och det är det jag menar, där hade man kanske två orutinerade tränare på denna nivån. Hade kanske, eller kanske till och med behöver stöttning på något sätt. Jag vet inte hur det skulle gå till, men de har ju inte fått till offensiven, det är vi överens.
Nu ska jag koppla på här, Marjan, för du har fog i statistiken i detta också. Jag har räknat ut det här. Med Alvaro Santos och Mattias Lindström, under deras 8 matcher så har alltså HIF gjort 4 mål framåt. Det är alltså ett halvt mål per match, ett mål varannan match kan man säga. Under Jörgen Lennartssons 10 matcher så gjorde HIF 8 mål på de här, alltså 0,8 mål per match. Okej, jag vet, man måste titta på motståndare också. Det har varit ganska många svåra motståndare under Santos Lindströms tid. Men ändå, det här är rent...
Ja, vad är det om menar du?
Sundsvall var inte jättetufft, va?
Varberg, ja, Sirius, Kalmar,
Djurgården, MFF, AIK.
Ja.
Okej, jag fattar. Vi håller oss till
lite siffrorna. Lite topplag, lite mittlag där nere. Jag tycker att mixen där ändå är...
Men då är ju siffrorna mer substans då. 0,8 mål per match med Jörgen Lennartsson och 0,5 med Lindström Santos. Och Ja, då återvänder jag också till den frågan som jag vill ha svar på. Uppgradering eller nedgradering med anfallsbesättningen? Och hur ni ser på målstatistiken?
När Rasmus Wiedesen-Paul missade det där jätteläget mot Sirius i lördags när Arman Mushin inte träffade bollen i sitt jätteläge, så där och då kände man ju inte att det var en uppgradering. Där och då kände man att tänk om HF hade haft en helt fantastisk plånbok och kunnat värva en Marcus Berg. Då hade det varit mål både på första och andra chansen. Nu är ju inte det verkligheten.
Eller en Anthony van den Hurk i form och utan
problem. Ja, men det var ju, jag får komma till det här nu. Anthony van den Hurk var ju inte bra under våren. Det är bara konstigt. Han höll inte måttet. Han hade antagligen också missat de chanserna. Det har varit vissa träningar där han...
Du behöver inte gå längre än till en av konkurrenterna där nere.
Marcus
Antonsson som där Värnamo har prickat rätt.
Ja.
Han hade ju säkert gjort mot Sirius, hade ju Antonsson gjort mål. På någon av de två chanserna. Klippt.
Och sen är det då så här som jag var inne på innan när jag snackade om Wiedesen Paul. Han gjorde ju braksuccé i Halmstad, men det var ju Superettan. Att bli värvad till Rosenborg, det är inte alla som blir värvade av Rosenborg. Det är någon form av fjärde i hatten. Men där har han ju inte gjort någonting. Så han har inte presterat på den här nivån. I Mjällby blev det ju inte bra. Så det är ju fortfarande liksom en spännande spelare.
Jobbar hårt.
Ja, men han kan inte riktigt stoppas in i liksom det etablerade facket. Han kommer ju inte från Superettan, men han kan någonstans stoppas in där också. För han har inte gjort så mycket. Arman Mushin har inte gjort någonting på den här nivån. Jättebra track record i alla serier han har spelat. Men nu ska han spela i den bästa serien som han någonsin satt sin fot på.
Och hjälpa till att rädda ett kontrakt. Glöm inte det. Hade det varit ett stabil mittenlag HIF nu i detta läget, så hade det så funkar spelare på ett sätt. Den sortens spelare. Exakt. Men nu så finns det en annan press på att du ska gå in och rädda kontrakt.
Eller om man kom i januari hade haft en hel försäsong. Hela den biten. Nu gäller det att prestera här och nu.
Men då är vi tillbaka på den punkten igen. Andreas Granqvist här. Då har vi ifrågasatt truppbygget från början. Men nu är man inne på, får väl ändå uttrycka som utifrån era resonemang, en chansning på det området där man verkligen behöver få upp statistiken. Anfallsspelet. Då har man alltså tagit in två spelare som man inte vet kommer att kunna leverera.
Ja, fast det vet man ju inte med någon. Men alltså,
nej, men ni fattar min poäng.
Jo, men sen Wiedesen Paul har ju varit, det var någon träning jag såg. Alltså, otroliga avslut. Alltså, han la in dem i krysset hela tiden och det var på olika sätt. Så, alltså det finns ju någonting där. Det var ju det Rosenborg liksom köpte. Så det finns ju ett råämne, liksom kapacitet i honom. Skulle han få in en enkel boll här nu, då är det mycket, då kan jag absolut se framför mig att det bara rullar på
liksom. Men tänkte man inte så i Mjällby också?
Ja, det är klart man tänkte. Jag trodde han skulle komma igång där. Det kändes som en match made in heaven. Typiskt Mjällbylån. Andreas Brännström skulle kunna få igång honom och så skulle han flyga vidare. Men så blev det ju inte. Det
finns ju olika sätt att se på det också. Anthony van den Hurk totalt överlägsen intern skyttekung i HIF. Det är ingen som är i närheten av honom när det gäller målskyttet de senaste säsongerna. Så det är klart att det är en lycka efter honom att fylla. Och med tanke på det ni har sagt innan här med orutinen och så här på Wiedesen Paul och Mussin, så är det ju osäkra kort. Däremot, HIF den här säsongen har ju inte varit det här inläggslaget som man förra året när Hurk gjorde väldigt många mål på nick till exempel. Han gjorde väl i princip alla sina mål inne i straffområdet. Wiedesen Paul är en mer rörlig forward som löper mer och kan skapa mer ytor för andra spelare till exempel. Mattias Lindström har varit inne på det, att man vill ha ett lite rakare anfallsspel, lite snabbare. Vi har sett några exempel på det, att det går undan i omställningarna när Ali sätter fart, Benjamin Akua växlar upp centralt och så vidare. Så då, med ett sånt spelsystem så kanske man kan må bra av en mer rörlig anfallare, en mer stationär till exempel. Så det beror på lite vad HIF vill föra för spel här nu i slutet. Men också när det är många viktiga matcher så HIF kanske då behöver trycka på lite extra, skicka in lite bollar på chans i boxen, då är ju Anthony van den Hurk farlig där. Det är dock
Arman Mussin egenskaper lång.
Så det är svårt att säga om det är en uppgradering eller så här. Sett till vad van den Hurk har uträttat i HIF så är det ju nedgradering att tappa honom och ta in någon som inte är någon målgarant på allsvensk nivå. Men med HIFs spel som kan ha förändrats lite grann under året och så behöver det inte vara negativt.
Samt, det känns som Wilson Paul sniffar upp målchanser, och den här profilen som han har som Sebbe är inne på är ju, känns som det är någonting HIF har behövt addera till sitt spel. Samtidigt från den hook av de här målen han har gjort i HIF-trän, det har varit många straffmål också. Mm. Och han har inte varit tillräckligt bra i spelet. Alltså i år har han inte varit bra.
Men straffmål räknas också. Jo, fråga Malmö FF här om säsongen. Jo, så att kunna göra mål på sina straffar.
Men du är med,
ja, absolut. Men man ska inte plocka bort förmågan att sätta straffar också.
Nej, skytteligan som Sebbe refererar till. alltså förra säsongen plus då hittills den här säsongen, då har Van den Hoek alltså gjort 20 mål, och sen så nästa Brandon Henriksson 4 mål, Adam Kred 4 mål, Asad Alamlaoui 4 mål, Charlie Weber 4 mål, och ingen av dem spelar ju nu.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det är Kajed som är med i laget liksom, så, men som inte får speltid. Så det säger ju någonting om vad Anthony van den Hoek har gjort de senaste åren och vad de andra inte har gjort.
HIF har alltså gjort färskt mål, jag använder det ordet för jag gillar det, jag tycker det borde vara det självklara ordet. HIF har gjort färskt mål av alla lag, 12 mål på hela säsongen.
Och sämst XG också, hela allsvenskan, 14,63.
Mm. Och jag ställer frågan, nu har vi pratat om anfallare här, men jag ställer frågan så här. Om inte Taha Ali har sin dag, vem ska skapa något i HIF? Alltså, han ligger bakom mycket och han gör mycket, men han får ju inte till det sista, om det sista passningen eller det sista skottet eller vad det är. Alltså, det finns så mycket i honom, men det är som att han nästan är tom på energi när han kommer fram och ska göra det avslutande. Men om inte han... Om inte han är med och skapar, om inte han har sin dag, vem gör det då i HIF?
Benjamin Aqua kanske?
Kanske. I vissa matcher har han ju varit fantastiskt framstående, men i vissa har han inte varit lika framstående.
Får jag bara stanna vid honom? Alltså när jag såg hans första halvlek mot
Sirius... Du kommer bort min fråga.
Ja, men alltså,
eller första halvleken mot Malmö.
Jag blev helt till mig när jag såg Aquas första halvlek mot Sirius.
Ja, han alltså, var jättebra.
Alltså han var helt dominant. Ja. Det, alltså han...
Men han var inte lika dominant i andra.
Elfsborg kommer ju typ värva honom. De kommer ju typ lägga bud på honom, känns som. Alltså han har varit ruggigt bra i vissa matcher. Så där, där snackar vi om en spelare som har steppat upp mitt i den här HIF-kalabaliken faktiskt. För det har han gjort de senaste månaderna.
Okej, okay, så då är det Benjamin Aqua det faller tillbaka på.
Ja, och då är det en sittande mittfältare och du vill att det ska vara en forward eller ytterforward.
Vill och vill, men det är värt att ställa frågan.
Ja, men då säger jag Wilhelm Löper. Jag tror väl kanske att han är själva målskytten, men han är den som kan... Jag tyckte han gjorde det väldigt bra mot Sirius när han var tillbaka.
Höll på att göra mål, prickade
stolpen. Han höll på att göra mål. Jobbar väl kontinuerligt också med liksom sina avslut och så, men där är ju han var ju fundamental för anfallsspelet förra säsongen.
I Superettan,
absolut. Man kan inte jämföra förra säsongen och denna säsongen, men där finns ju ändå kvaliteter som skulle kunna avlasta andra spelare.
När du nämner Wilhelm Löper så hakar jag på där också då. För att han har haft en strulig säsong. Han sparkade foten i en stolpe och han hade haft problem med foten innan. Det blev en stressfaktur. Han var borta länge. Han kommer tillbaka. Han är med i ett bråk på en träning som du såg, Sebbe, med Ali Suljic. Han
utvisar
mot Djurgården.
Avstängd.
Ett antal matcher. Kommer tillbaka här nu. Jag ställde frågan efteråt, efter matchen mot Sirius, om han arbetar med sitt humör. För det har ju uppenbarligen varit ett problem. Och han pratar om att när mitt humör är med mig, när jag håller kontroll på det, ungefär, inte så exakt han sa, men ja, då är det en fördel. Men det kan också hjälpa mig, eller det kan vara en nackdel för honom. Får han ordning på sitt huvud och sitt humör?
Ja, men så har det alltid varit. Det är många som har följt Stockholmsfotbollen även när han var liksom ungdomsspelare och sånt, som har sett det där humöret. Så det har alltid varit en humörspelare. Nu jobbar han ju med Magnus Winter, som är någon form av mental coach i HF. Så det är intressant att se om det ger resultat. Sen var han ju humöret. Hjälpte ju honom i kvalet mot Halmstad när han blev en del av HF-historien på ett väldigt liksom stort sätt sådär. Men nu är det Allsvenskan. Han har spelat i Allsvenskan innan med Eskilstuna, men att han ska gå fram och leda liksom den här offensiven, jag vet inte, med tanke på historiken, med tanke på vad han har gjort det senaste halvåret.
Tycker ni min fråga var helt omotiverad? Vem är det som ska ligga bakom någonting om Taha Halli inte har sin dag?
Nej, men det är jättemotiverat och kopplat till Hurk nu också. Alltså den listan jag läste upp, vilka som har gjort mål senaste ett och ett halvt året, är det ingen är kvar typ.
Det är den kanske mest relevanta frågan, vem som ska göra målen i HF. Det är...
Och hur man ska få till ett... höja anfallsspelet.
Mm.
Höja slagstyrkan där.
Det är nyckel. Abi Khalili kommer ju få en jätteviktig roll också.
Jag tänkte vi ska komma tillbaka till Abi Khalili.
Bara så här, liksom, vi såg ju ett perfekt exempel förra säsongen i Halmstad, att det går inte att försvara sig kvar i Allsvenskan. Man måste också kunna göra mål. Mm. Det kvittar hur bra försvar man har om man inte kan göra mål. För då tar du inte... Ta den här matchen mot Sirius, så tycker... Det är en match HF inte har råd att inte vinna. För alltså...
Nej.
Det, HF är bättre än Sirius. HF skapar chanser
för att vinna. Och inte minst i andra halvlek har man ju flera stora chanser.
Nej, men i den matchen är HF bättre än Sirius. HF har chanser för att vinna matchen. För att de ska vinna matchen. Och så tar de inte poäng. Och då kommer man inte ifatt Värnamo. Man kommer inte ifatt Egerfors heller för den delen. Men om man ska ut på någon säker mark och sånt, då måste det vara 3 poäng i de matcherna när man förtjänar det, eller vad man ska säga.
Men jag vill också bara fortsätta prata lite grann om Taha Ali. För jag tycker ju att han gör så mycket bra fram till det sista. Och det var inte den första matchen jag såg det i mot Sirius. Han ska springa 80 meter och sen han ska göra avslutningen. Det blir lite för lamt skott, eller han kan dribbla av någon, slå en fantastisk passning. Eller det sista som sker, så är det någonting som att skulle han vara lika bra där som han är fram till det sista han gör,
då hade han inte varit kvar i HIF.
Nej, och då hade han gjort många fler mål. Vad är det? Är det så att han lägger för mycket krut på saker och ting fram till det att han ska avsluta eller lägga den sista passningen, eller är det någonting i avslutstekniken, eller vad är det som gör?
Nej, jag tror det har så mycket att göra med värdering, alltså att hur du värderar situationer, alltså det har att göra med i så fall också hur länge du spelar på den här nivån. Det kommer med tiden, alltså, för att jag tycker hans värderingar, det är där det stora bristen är utifrån det jag ser det, alltså när han kommer i den här med den här farten och rätt vänd. Alltså man vet ju om att det är tunnelseende som gäller då. Utan det kan ju komma folk som tar löpningar runt omkring honom. Perfekta löpningar. Men man vet att bollen kommer inte komma där. Och sen så bara rinner det ut i sanden. Och det har att göra med spelintelligens. Och då är det kopplat, värderingar är kopplat till det. Och det kommer också med tiden när man liksom märker att vänta nu här, om jag som skapar så mycket yta åt mig själv och andra gör så här istället. Och där måste ju också tränarna jobba med spelaren enormt mycket. Man ska veta det också. Detta är hans första liksom kontinuerliga säsong på den här nivån.
Jag är inne på exakt samma spår. Jag tycker nu mot Sirius så kom han ju faktiskt loss och tog sig till lägen själv, men de senaste matcherna tycker jag man har sett tendensen att han släpper bollen allt för sällan helt enkelt. Att,
och i fel läge.
Det är för mycket one man show över det, att värdera bättre.
Men det här ligger ju förmodligen i hans DNA sedan lång tid tillbaka. Går det att ändra på ett DNA? Om det är ett DNA.
Det jag sitter och tänker på. Alltså han har ju tränat dribblingar sedan han var liten kid. Han har inte stått och tränat liksom och rulla in bollen i rätt maska, liksom den där avslutstekniken. Alexander Axén har ju pratat ofta om det när han har fått spelare som, när han var tränare då, som hade för dålig avslutsteknik, så tog han ett litet mål och så fick de stå där och liksom passa in bollen i mål, samma maska hela tiden. Den egenskapen har ju inte Tarali. Och kollar man på hans liksom karriär, så har han ju inte varit en målskytt någon säsong egentligen. Förra året gjorde han en braksuccé under hösten i Superettan. Då var det 8 assist, 2 mål. Året innan dess, 10 mål på 29 matcher i ettan. Det är bra, men det är också enda säsongen där det har varit liksom bra. Sen har han spelat i tvåan, 5 mål på 25 matcher. Vi har 1 mål på 11 matcher, vi har 3 mål på 11 matcher igen då.
Där får man ju hoppas att Alvaro Santos gör jobbet, eftersom Alvaro Santos var den som verkligen hade förmåga att hitta målet. Var en fantastisk avslutare.
Dribbla kant härlig. Det kommer inte försvinna. Men stå och nöta avslut en halvtimme efter träningen eller en kvart efter varje träning, så måste det ge resultat. Det kommer ge resultat. Nöt.
Ja, men framförallt också spela fram andra. Eftersom han öppnar upp så pass mycket med den egenskapen han har, öppnar upp liksom konservburksöppnare.
Ja, men det är han ju verkligen.
Ja, det är ju verkligen.
Oh ja, oh ja.
Och då är det ju också så liksom att
men det måste bli,
att förstå spelet.
Det måste bli sardiner och inte surströmming när man väl kommer in i bullen.
Lite så. Det är ju de som gillar surströmming också.
I och för sig. Jag tolkade mer. Ja.
En ny ingrediens. Men en ingrediens som kanske spetsats till nu när man har varit Abbe Khalili, det är att man har en väldigt bra frisparksskytt. Det är mycket möjligt att han hänger in en eller två, kanske tre frisparkar direkt in i mål.
Och där kommer jag göra någonting i egenskap av att vara den som får styra det här. Jag kommer att sätta punkt där för del 1 av veckans...
Var detta del 1?
Vi har hållit på en timme. ...podden. Precis. För att ni lyssnare ska kunna ta en paus och återvända till del 2. Så vi kommer att starta upp med just Abbe Khalili. Så att ni vet om det, vad ni har att vänta.
Man är helt svettig redan om detta bara var del 1.
Många delar har vi.
Men det här är ingen vanlig, det här är ingen vanlig sommar heller med det här transferfönstret som har varit. Men Erik, du var inne på Abbe Khalili. Han kanske trycker in någon frispark och tillför nya kvaliteter till, eller bör göra det, till HIFs offensiv som vi har snackat om i del 1, som måste bli bättre.
Mm. Är han bara motiverad och i form och har flåset upp och sånt, så är det en jättebra allsvensk spelare HIF har fått, såklart ju. Men det som sagt var, det handlar om lån några månader. Och som sagt var, det ska vara motiverat också hos spelaren, och fysisk form och shape och 100% med tanke på att han inte har spelat så mycket. Men som sagt, för alla de kommer, hamnar alla de här bitarna på plats. Jättebra spelare HIF har fått.
Han var ju med i det klassiska svenska U21-landslaget som tog EM-guld 2015, var med i OS 2016, varit liksom knackat på landslagsdörren under några år när han har gjort det bra i Turkiet. Han var ju där väldigt länge och varit en drömvärvning för många allsvenska klubbar. Det var ju Hammarby som fick knyta sig till honom, och där gjorde han ju det väldigt bra stundtals. Det är ju liksom en, vad ska man säga, 4 plus mittfältare i allsvenskan. Det är en riktigt bra mittfältare när han är i shape. Sen så såg ju alla att han hoppade in nu senast, spelade 25-30 minuter. Hur är hans fysiska status? Han har ju varit borta från spelet ett tag, tränat med Höga Borg nyligen och så. Så
att, motivationen?
Ja, den vet jag inget om, så den ska jag inte uttala mig om. Men rent fysiskt är han ju inte i toppform. När kan han vara i toppform? Hur många minuter spelar han mot Sundsvall här nu till helgen och så vidare? Så hur lång är startsträckan? Det är mitt största frågetecken där. Skulle han nå toppform, då är det ju en spelare som kan rädda vilket bottenlag som helst till liksom nytt kontrakt, för att så bra är Abbe Khalili när han är bra. Och han är inte lastgammal heller, han är 30. Det bör finnas någonting mer kvar i den kroppen. Sen är frågan om det finns det denna hösten, för det är ont om tid.
Jag var på träningen under onsdagen och då slog Abbe Khalili en fantastisk 45 meters passning som satt perfekt på foten på, om det var Wilhelm Löper tror jag det var.
Som tog ner den som Alvaro Santos gjorde.
Ja, men nästan. Det var bra kvalitet i den nedtagningen också. Sen ett inspel in längs marken och så blev det mål på det. Så nej, men som Erik är inne på, han har ju fantastiska kvaliteter om kroppen bara är med honom. Så det är också, vi lär väl kanske prata lite om Armin Gigovic, men skulle han försvinna så har man ju en bra ersättare till honom där också. Han är ju användbar på de mittfältspositionerna där Gigovic har spelat också.
Ja, han kan spela både tia och sittande och så man kan laborera lite med honom. Och han har ledaregenskaper också. Han var inte en ledare när han var i HIF liksom för flera år sedan och slog igenom där. Nu så har han byggt på sig en hel del och jag noterade det när jag såg Seois matchen när det var en drickapaus efter 9 minuter. Då var han direkt framme, liksom reste sig från bänken, var direkt framme liksom inne på plan och instruerade Benjamin Aqua som spelar på den position som Abbe Khalili kan. Hur bra som helst. Så att du såg fler exempel på träningen. Så de har fått in en ledare och det behövs.
Ja, just det här med ledaregenskaperna tror jag inte man ska underskatta och det vet jag att Mattias Lindström inte heller gör, alltså underskattar ledarna för igår när efter träningen när alla spelarna samlades i ringen på mittplan så sa Mattias Lindström, det hördes ut till läktaren där och satt att han stod liksom och pekade ut spelare. Det var Anders Lindegård, det var Thomas Rogne, det var Rasmus Jönsson, William och Davidsen och Abbe Khalili. Jag antar att han hade räknat med Falsetas också om han varit med och tränat. Men nu var det de fem som stod i ringen. Och då sa Lindström, lyssna och lär av de här fem. Det finns en anledning till att de har spelat på hög nivå i olika ligor så många år. De vet vad som gäller, lyssna och lär. Han var väldigt tydlig med det här, Mattias Lindström, att det är de ni ska ta rygg på, de här spelarna. Och det är ju också det kopplat till det här vi har pratat mycket om med karaktär och ledare i gruppen och kravställning från Lindström, Alvaro och så vidare.
Det talar ju för att Abbe är motiverad liksom att göra jobbet här nu liksom. Att, ja, det är ju, får man förmodligen ett proffs som sagt, vad som vill ändå, även om han går vidare till våren eller vidare i karriären efter det här lånet. Eller om han stannar kvar, det vet man inte.
Men han vill ju mer med sin karriär. Det finns precis, ju mer.
Alltså, och då är han ju definitivt motiverad.
Ja, då måste han vara motiverad, för då måste han göra det bra här.
Jag pratade ju med honom när han, någon dag efter att han hade kommit till HIF och pratade just om det. Alltså, hur mycket han brinner för fotbollen. Och då är han ju faktiskt bara 30 år.
Mm.
Så han har ju många år kvar framför sig och nämnde, jag kan spela till, vi får se om det blir till jag blir 40 eller 50. Och det finns ju andra spelare som håller på över 40 år som är ganska bra. Så att, vem vet, han tycker fortfarande fotboll är lika roligt och det är det här som har varit hela hans liv. Så han ser ju ingen nedtrappning i detta att ha kommit till HIF som kämpar för nytt kontrakt. Utan han ser det som en utmaning. Så utifrån den intervjun jag gjorde med honom så är det ingen snack om att han är motiverad. Sen så ska vi väl bara också säga, Erik, när du refererar bakåt i tiden, när han kom tillbaka från Turkiet så hade han en väldigt bra säsong i Hammarby. Men så kom ju säsong 2 och han har ju haft problem då med ett knä som han sen då opererade för i slutet av förra säsongen. Och det är den han har kämpat sig tillbaka från. Och sen vad jag har läst mig till så vill ju Hammarby ha honom kvar, men HIF, jag säger, men Abbe Khalili då valde att gå vidare.
Mycket på grund av konstgräset också, att han kände att det slet för mycket på kroppen.
Mm. Så det är det vi refererar till här när ni frågar då om hur kan han komma tillbaka och vara i full form under den här tiden som är kvar av höstsäsongen, så är det en fantastisk förstärkning. Det är ju det som är kopplat då till hans skadehistorik på senare tid.
Ja. Sen blir det ju per automatik några frågetecken för att en spelare av den här kalibern går till ett allsvenskt bottenlag.
Så är det säsongen. Också. Så är det också. Och ja, vi får väl helt enkelt avvakta och se vad han gör för avtryck i HIF den här gången. Det är väl tredje gången han är i HIF nu.
Ja.
Om jag inte är fel påläst.
Ja.
Han lämnade ju HIF våren 2014. Han kommer från Värnamo som han har haft ett par säsonger i. Dit han kom från HIF. Och hade en fantastisk vår som sen gjorde att han kunde gå vidare till Turkiet. Och vad är framförallt hans styrka?
Speluppfattningen,
känsliga foten.
Bra. Och kan alltså vara också en direkt ersättare till Armin Gigovic som ju då har kontraktet 31 augusti.
Men det är två olika sorters
spelare. Ersättaren ska man inte säga.
Mer på sätt till positionen, alltså, och fylla en position i laget, inte egenskap.
Ja, nej.
Men visst kommer Armin Gigovic att vara saknad när det nu blir så att han försvinner? För det kommer han väl att göra med största sannolikhet.
Det har ju ryktats om någon klubb i Frankrike och som jag inte kan uttala. Men tror jag eller hur man uttalar.
Micke Svensson. Måla Micke.
Det är i alla fall den klubben som eventuellt uttalas på det viset. Jag kan inte tillräckligt bra franska. Men han... Det ska väl mycket till att han blir kvar i HIF. Och sett till vårsäsongen så hade jag inte sagt att det var något jättetapp.
Men då hade han med ryggen.
Ja, precis. Jag var ju till och med inne på att HIF skulle sätta honom på bänken.
Det gjorde de också i derbyt, exempelvis.
Precis. Då under den perioden han skrev precis efter han hade skrivit det här korttidskontraktet. Men sen han har fått ordning på ryggen så har han ju steppat upp rejält. Nu mot Sirius var han ju fantastisk. Han vann ju, sprang ju.
Alltså han var ju överallt. Han var överallt.
Vilken stark i kroppen och han vann många dueller.
Och fick mycket stryk på det efter också.
Axel mot axel tacklingarna som han vann. Så,
han var väldigt arg också. Skällde ut domaren hela tiden. Det var märkligt för det såg ut som att vara korrekta domslut. Men kollar man på den insatsen så ser man ju verkligen att han brinner. Dels för att liksom hjälpa HIF så mycket han kan. Men också för att visa alla klubbar som scoutar honom att jag är redo om ni tar mig.
Ja, sen fick han ju också en hel del stryk. Så det kanske fanns anledning att vara irriterad emellanåt.
Ja, det vet jag inte.
Nej.
Jo, han fick stryk, men det var ju inte så att det var att domaren borde ha plockat upp röda kortet kanske.
Nej, men det kanske är ett och annat gult. Vi släpper det. Har vi kommit igenom hela truppen här nu och allting? Med vad som gäller där?
Det känns som det är bra.
Ska vi titta framåt mot den matchen som kommer, som ju är en extremt viktig match? Ja, alla matcher är ju extremt viktiga. Det blir så klyschigt här. Men det är klart, när man möter jumbon och ligger näst jumbo själv så blir det ju per automatik lite mer substans i en sån match än kanske det hade varit mot, låt säga, AIK. Även om det är 3 poäng det spelar som.
Till skillnad mot HIF så har det ju inte hänt så mycket i Degerfors och Sundsvall i truppen. De har väl inte skeppat iväg 10
och tagit in 10. Sundsvall har varit en australiensare och spanjor som... Ingen känner till, samtidigt som de tappat sin, enligt mig, bästa spelare Daniel Stensson till Sirius och även en viktig mittback i Anton Eriksson till Norrköping. Så Sundsvall är ju försvagat.
Degerfors har varvat från Lunds BK.
Men det har inte hänt så mycket med det.
Lånat Omar Faraj från
Jag ville mer bara ha det fina att de har lånat från Lunds BK. Det skrämmer inte många.
Nej. Så de klubbarna är ju inte starkare nu än vad de var.
Ja, men de verkar nog vara inställda på att försöka fixa det här med redan innan transferfönstret. Att vi kör med det här med vi ser hur långt det räcker.
Ja, men finns inte de, om vi pratar om HIF har ju ingen stor ekonomi, men den är ju ännu sämre i Degerfors. Ja.
Men Degerfors, vi kommer komma in på det senare under hösten också, men Degerfors är ju också en sån klubb att de håller fast vid sin strategi. Oavsett om de är allsvenskan eller superettan, de är verkligen förberedda på att vara i den här situationen. De sparkar inte tränare, de håller fast vid sin idé och truppen kommer att se ganska lik ut nästa år om de spelar i Superettan också. Så.
Jag tror Sundsvall också har lite kanske samma tänk definitivt när Hallenius gick sönder. Linus Hallenius. Mm. Jag tror att man redan kanske då insåg att...
Sundsvall är enligt mig det klart sämsta laget i allsvenskan.
Det är nog hela fotbollssverige överens om.
Ja, de är riktigt svaga. Alltså HIF... De ska vinna borta mot Sundsvall också. Jag är inte övertygad om att de gör det. Det kan mycket väl bli ett kryss. Om allt står fel för HIF så kan de förlora också. För HIF är också i botten av en anledning. Men Sundsvall är ett lag som HIF måste vinna mot nu. HIF har haft 3 riktiga karaktärstester den här säsongen. Första var mot Degerfors. Det gick skit. Andra var mot Värnamo, det gick ännu mer skit. Tredje var hemma mot Sundsvall och då gick det bra. Man vann med 1-0 även om man fick slåss med näbbar och klor för att hålla i den ledningen mot slutet. Så klarar man det. det krävs en liknande mentalitet på söndag mot Sundsvall igen.
Sundsvall har ju vunnit hemma mot Malmö, de har vunnit hemma mot Kalmar, de har tagit 9 av sina 10 poäng på hemmaplan. HIF som var så bra på bortaplan i Superettan förra året har tagit 2 poäng utanför Olympias gränser.
Det ska man ha med sig.
Det ska man ha med sig.
Och det är konstgräs där uppe också.
Ja, man ska också ha med sig ett sätt i de 5 senaste matcherna så är Sundsvall formsvagast i hela serien. Och det är inte konstigt för de har inte tagit en enda poäng. HIF har tagit 5 poäng under samma period.
Mm. Jag vet ju inte vad Sundsvall har mött kan jag riktigt allt heller också. Så
att, man hade ju Malmö senast. Och sen så har de...
Man hade ju Malmö nyligen hemma också, där man vann då, som du refererar till, Erik.
Ja, det är väl en månad sen nu kanske.
Ja.
Jag minns att jag var utomlands.
Det var 3-1 mot Malmö på bortaplan senast.
De är ett annat lag på hemmaplan än som Erik är inne på.
Och kopplat till det vi snackade om innan, jag vet inte om det var i del 1, men HIFs offensiv, HIF har minst antal skott, minst antal avslut i hela serien. Sundsvall har, som alla kan räkna ut, flest avslut emot sig och släpper in flest mål.
Sen är det ju väl också så att det här kanske är, så är det ju inte matematiskt, men för Sundsvall kan det här vara en av de sista livlinorna här nu.
Sant.
Någonstans förlorar man hemma mot HIF, då är man plötsligt 4 poäng efter HIF. Där kanske tåget någonstans rullar bort från Sundsvall, allsvenska tåget. Så det här är ju en match, om man vänder på det och ser med Sundsvalls ögon, som Sundsvall absolut inte får förlora.
Ja, det är ångest på alla håll och kanter.
Ja, och Stebbe, när du säger att HIF vann hemma, 3 karaktärstest, den mot Sundsvall hemma. Ja, det vinner man. Men när man klor så försvarar man en 1-0-ledning. Det säger no, ditt citat där säger ju någonting. Alltså, HIF har tagit 11 poäng, Sundsvall har tagit 10. Man lyckas vinna med 1-0 hemma mot Sundsvall. Men näbbar och klor, för att använda dina ord. Och ändå säger du att Sundsvall är klart sämst. Som, och Erik fyller på med, ja, det tycker hela fotbollssverige. Det skiljer 1 poäng. HIF vann med 1-0 hemma mot Sundsvall.
Nej, de skulle vunnit med 2-0 om Ravitsuka bara hade haft lite split vision och passat Rasmus Vejdesen på i 92 minuter.
Ja, alltså, Sundsvall har ju släppt in 18 mål fler än vad HIF har gjort på 18 matcher. Så de släpper in ett
mål. Man har gjort 2 mål fler också.
Det har de gjort, absolut.
Nej, man har väl gjort 5 mål mer.
Eller? Ja, 5 mål mer. Men då, deras försvar är ju katastrof. Så är det någon match där HIFs offensiv ska kunna göra någonting, så är det väl mot Sundsvall då.
Hade de målvaktsbyte nu senast mot Malmö också. De har ju haft 71 målvakter och ingen av dem har hållit allsvensk nivå.
Men det finns ju också en annan, det blir bara Sundsvall, men sen så följer, alltså HIF, vi är där igen, alltså i den situationen där HIF måste ha resultat, vinna matcher. Där kommer Mjällby hemma sen. Värnamo är borta. Sen har man Varberg hemma. Inte kanske direkt
nej,
efter
man
det.
Har,
men senare under hösten.
Ja, precis. Om man tar,
och Degerfors hemma.
Ja, precis. Men om man tar det fram till uppehållet här, så har man alltså Sundsvall borta först då. Sen Mjällby hemma, Värnamo borta. Göteborg som har fått någon slags ny aura i sig, borta, och sen har man ett derby hemma mot Malmö, och så kommer det ett uppehåll.
Alltså du måste på de närmsta 3 matcherna du nämner, alltså med Sundsvall, Mjällby och vad var det, Värnamo. Alltså ska HIF överhuvudtaget, för jag förmodar fortfarande att man siktar på att ta sig förbi antingen Värnamo eller Varberg, så länge det finns en teoretisk möjlighet. Alltså då måste man ju ha minst 7-9 poäng här. Jag kan inte se det på annat sätt. Slår man bara Sundsvall och sen liksom, eller så får man med sig 3-4 poäng, ja, då kan vi säga, då är det kval, då är det max kval.
Sen har man ju Varberg i, vad blir det, omgång 26, och Degerfors i omgång 28, båda hemmamatcher.
Sen avslutar man med Elfsborg borta och Hammarby hemma, så det sista är ju inte några dussin lag, även om Elfsborg inte haft sin bästa säsong.
Och Varberg har ju tagit, jag tror de har tappat 2 poäng mot lagen som ligger under dem, så att de är ju otroligt bra än så länge i alla fall mot i de här 6-poängsmatcherna. Så det är ett lag som är rustat för den typen av tillställningar.
Men de här närmsta 3 matcherna är ju någon slags kommer ju visa liksom var om HIF kommer ha en möjlighet att undvika kval och eventuellt nedflytt.
Vad har vi för status i, eller vi, vad har HIF för status? Vad vi har för status, det vet vi knappt själva, men vad har HIF för status i truppen inför Sundsvallsmatchen?
Ja, om det som gick och tyda och som jag pratade med Mattias Lindström om på onsdagen, så var det ju, är det ju ytterst tveksamt att Fatsetas kommer till spel. Det skulle tas ett beslut under fredagen, men... det litar väl åt, som jag tolkar honom, att han inte kommer till spel. Att man helt enkelt inte kommer chansa. Det är en viktig match för Lindström, men det finns många viktiga matcher framöver också. Dessutom saknas då Filip Reinhold, men det var bara en säkerhetsåtgärd. Så han skulle träna på fredag.
Men det luktar ju Benjamin Akwa och Armin Gigovic på det sittande mittfältet. Och de gjorde det ju väldigt bra mot Sirius, så...
Ja. Ja, precis. Alltså Falsetas är ju en väldigt kompetent allsvensk spelare, men det är ju några bra på de positionerna nu också. Gigovic visar en liten formtopp här. Akwa gör definitivt det. Jag skulle tro att Khalili börjar vid sidan, så kan man stoppa in honom efter en timme, kanske krydda det. Så kanske att det blir en liknande startelva som senast, så kan man krydda det med Khalili. Så det är ju inte, det är inte kattpiss alltså.
Ja, jag tror på exakt samma start.
Ja, Diego Fumacha finns där också på den positionen om man vill ha lite slidstyrka och sånt. Jag tror inte man slänger in honom från start, men har man en 1-0 ledning att bevaka, så har man ytterligare en spelare på den positionen. Så att de är en del där ändå, trots att Falsetas saknas.
Något övrigt i skadeläget som har hänt?
Nej, Ali Sulic är ju tillbaka från skada.
Han som skulle vara nummer 1 i mittbacks...
Nej, han är nummer 3.
Ja, jag såg ju U21-derbyt mot Landskrona Boys i tisdags. Då var Ali Sulic den enda A-lagsspelaren tillsammans med målvakten Nils Arvidsson som spelar 90 minuter. Så nu har han bockat av det också, men... så som Rogne och Bidell gör det just nu, så kommer han fortsätta vara trea. Jag tror inte man... Ja, Rogne tar man inte bort. Så bra som... Eller, ja, Bidell har gjort det bra helt enkelt. Fötterna kan bli ännu lite bättre, liksom passningsspelet och sånt, för att de utländska klubbarna ska bli helt saliga. Men han gör det bra, och det finns ett symbolvärde i att just han gör det bra, för han... kommer från närområdet och han har gått genom akademin och han är väldigt ung. Det finns försäljningspotential.
Och inget snack om att Kalle Joelsson ska stå?
Nej.
Nej.
Det är väl årets HIF så här långt.
Håller med.
Ja, gör Akwa en bra höst.
Så här långt sa jag.
Det kan inte bli årets HIF på 6-7 matcher eller vad.
Nej, ibland var det direkt.
Vi har två punkter till. Vi ska avhandla här del två innan jag ställer en avslutande fråga. Vida världen. Vi har ju de här två ständiga punkterna i podden. Så vart ska vi någonstans nu? Var ska vi skämmas någonstans nu?
Ni ska, eller jag? Jag tror inte ni kommer att skämmas. Jag blir besviken om i alla fall inte Erik eller... Marjan tar detta, men vi ska
till... Du lägger alltid pressen på mig.
Jag tolkar det som att du inte har så högt fotbollsförtroende för mig, Sebbe.
Nej, men det finns en anledning. Det var en anledning till att jag kanske tänker att det möjligtvis inte har lika bra koll på detta. Det är då alltså en spelare som var i HIF innan du flyttade ner hit till Helsingborg och började bevaka klubben. Men det är en spelare från Sydamerika.
Trevligt att du kommit till den kontinenten.
Ni kan få gissa på land först.
Ska vi gissa på land?
Argentina.
Argentina stämmer. En spelare från Argentina i HIF. Det är inte Messi.
Sergio. Diego.
Nej.
Nej, vänsterback. Jag kommer fram. Kommer inte på vad han heter nu.
Jesus.
Han heter...
Angel. Du förvirrar mig, Hjelm, här nu.
Vänsterback, han hette...
Jag har så svårt för tystnad.
Han hette... Mycket sympatisk man, faktiskt.
Han är 37 år gammal idag.
Har du...
Han är 37 år gammal.
Initialerna?
Nej, men... när spelar han då?
Ja, vi kan fortsätta med ledtrådarna. Han spelar i HIF, kom sommaren 2006 och lämnade sommaren 2007. Så han var där till sommar. Det var ett lån enligt Transfermarkt.
Tystnaden.
Då hade jag min prime som fotbollsälskare. Det...
Bevisa det nu då.
Medan ni funderar på det så funderar jag på att prata med Abbe Khalili. Eftersom han heter Abbe Khalili på Transfermarkt. Ska vi säga Abbe Khalili eller Abdul Rahman eller Abdul Khalili? Vad ska vi skriva? Det där måste vi kolla upp.
Pratar du i podden nu?
Ja, jag pratar i podden nu. Medan ni funderar på... Jag pratar och funderar högt här medan ni funderar på namn.
Antingen förnamnet eller efternamnet börjar på F.
Förnamnet börjar på F.
Ah, nu börjar
han har varit i skotska St. Mirren. Det är den enda klubben förutom HF som är liksom utanför Argentina. Han har varit i en hel del klubbar.
Förnamnet på F.
Men ett spanskt namn är ju Fabio, brukar ju vara vanligt.
Nej.
Det står helt still.
Han heter... Och efternamnet börjar på...
M.
Miranda, nej.
Miranda, Franco Miranda.
Franco Miranda.
Vad jag trodde han var brasse alltså.
Franco Miranda från Argentina.
Ja, jag tänkte på honom innan jag trodde han var brasse.
Han spelar i argentinska Pellegrini fram till 2020 i sommaren där. Sen så avslutade han karriären. 37 år gammal idag. Jag vet inte vad han pysslar med. Franco i Argentina nu för
tiden. Ja. Då ser man.
Det var svårare än jag trodde.
Helt
för en gångs skull, för det har tagit ganska lång tid, eller ganska kort tid för att knäcka de senaste gångerna. Så var kul att det blev en liten utmaning.
Han gillar att man som argentinare spelar i St. Mirren.
Franco Miranda.
Fast det är lite grann att han spelar i St. Mirren egentligen. Det är ganska kompatibelt eftersom Argentina tog stort intryck av fotbollen för då landslaget från brittiska öarna. Det finns en anledning till att den argentinska fotbollen skiljer sig ganska mycket från den brasilianska. På det sättet.
Apropå Skottland.
Minns till och med tror jag skottar kom in med fotbollen till liksom... Ja, ah.
Minns ni Monday Samuel Leksand här fan?
Ja.
Han spelar i skotska tredje ligan tidigare i år.
Nej.
Jo. All right. Så vet ni det.
Men Franco Miranda, var det en sevärd spelare? Minns ni? Är det för långt tillbaka?
Det var i princip vid den tiden jag började följa fotboll. Det var totalt ointresserad av fotboll fram till VM 2006. Så jag var ju i början av min fotbollskollarkarriär då. Så jag hade inte de kunskaperna att analysera på den tiden.
Nej, det var väl inget som stack ut så där. Han var ju bara här en säsong också. Gjorde varken till eller från. Kändes det så.
Då släpper vi Franco Miranda.
Tycker jag.
Och pratar om någon ex-HIF-are.
Ja. Denna veckan blir det Ian Pettersson.
Som du har skrivit om nyligen.
Ja, så detta är egentligen bara en puff för min text.
Ja. Det är reklam.
Ja, det är reklam. I betalt samarbete med HD. han skrev ju historia i HIF när han blev HFs yngste spelare i Allsvenskan någonsin, han hoppade in
mot Sirius
2019, 15 juli, när Kalle Olsson gick sönder då. Och sen blev det ytterligare 4 allsvenska framträdanden och en kuppmatch där 2020 när det var målvaktskaos och kaos på alla möjliga sätt när HF åkte ur. Ian Pettersson blev inte erbjuden ett A-lagskontrakt trots att han figurerar så pass mycket i seniortruppen. Och Hammarby plockade upp honom och placerade honom i HTFF, deras ettanlag. Och där skulle han få...
Gamla Frej.
Gamla Freja. Och där skulle han få speltid. Och det fick han i början av försäsongen. Men blev sen skadad och har varit borta fram till nu egentligen. Så att 7 matcher har han bara hunnit med i HTFF. Och nu sitter han på ett utgående avtal. Så vi får se vad som händer med... Ian Pettersson som såklart, som ni förstår, fortfarande är ung. Men behöver väl få kontinuerlig speltid på seniornivå. Så att det finns en text på hd.se och i papperstidningen om denna helsingborgare som sedan ett par år tillbaka bor i Helsingborg, i Stockholm.
Har ni några övriga synpunkter kring Ian Pettersson och det ni har sett?
Inte det minsta.
Nej, det är... Jag överlåter lyssnarna till att bli läsare och läsa Eriks text.
Då ska vi försöka landa detta mega avsnitt och vi är snart där. Jag lovade tidigt i del 1 att vi skulle återkomma till Eriks krönika. Jag läste ju aldrig upp någonting från det, men jag tänker att jag ska försöka knyta ihop det med att läsa lite vad du skrev här, Erik. Att styrande personer i HIFs organisation har pratat om vikten av att sluta släcka bränder stup i kvarten, att bygget måste vara hållbart över tid. Ibland upplever jag att det sägs en sak, sen görs en annan. Hoppa ner lite längre i kröniken. Av sommarens 8 värvningar kommer en från Skåne. Lån och korta avtal luktar panik och handlingskraft på samma gång. Normalt sett är jag ingen förespråkare för korttidslösningar med 35-åringar. Men i HIFs läge förstår jag att exempelvis Alexander Faltsetas kom på tapeten. Problemet är att unga och oerfarna HIF hamnade i den här sitsen. Bekymren slog rot för ett bra tag sedan. Strategibytet, om det nu är sånt, från ungt och närodlat till att rädda den här säsongen. Hur blir det framöver? Och kommer HIF att klara sig kvar i Allsvenskan? Där tänkte jag att vi ska sluta med den frågan.
Skrev jag det i sista också?
Nej, det sa jag.
Det sa du.
Det sa jag. För att kunna komma i mål här och nu. Reder HIF ut detta allsvenska kontrakt? Och kommer vi få se en hållbar lösning över tid? Det ni ska ni få avsluta med.
Det där med en hållbar lösning över tid blir ju svårt att prata om. Då får vi sitta här.
Vi någon timme till.
Okej, okay, då skippar
vi det. Då får vi ha både en del 3 och del 4 och del 5 i så fall. Men
då hoppar vi det.
Kontraktet, jag tror HIF löser kvalplatsen. Jag tror inte de kommer bli bättre än på kvalplats. Men jag tror att med de här varvningarna och den truppen de har jämfört med Degerfors och Sundsvall så kommer de att ta kvalplatsen. Sen i ett kval kan allt hända, men som det ser ut nu så är det inte några jätteskrämmande motstånd som kan komma och bli toppen av Superettan. Ja, mitt svar blir jag. HIF löser det efter ett kval.
Vilka är dessa icke-skrämmande motstånd?
Ja, det är ju, nu är ju BP på direktplats efter Halmstad och så är det väl
Brage med
där Brage på kvalplats.
Öster finns där.
Öster finns där.
Det är ju en märklig
Skövde, Trelleborg.
Det är en märklig serie.
Det kan bli vilket lag som helst där som hamnar på kval egentligen. Men jag tror ju mitt korta svar, HIF tar kontraktet efter
HIF kval. Spelar i Allsvenskan 2023. Erik, Marian, vad säger ni?
Jag säger som jag sa i mars, att HIF hamnar på en kvalplats, tror jag. Sen vad som händer i kvalmatcherna, det kan inte jag sitta här och
jo,
säga.
Jo, det kan du.
Nej, jag vet inte vilka de möter igen.
Spelar det någon roll?
Men jag kan säga som så att blir det så att HIF hamnar i kval så kommer ju all press ligga på dem. BP-spelarna, Brage-spelarna, Öster-spelarna eller inte där direkt, utan all press ligger på HIF.
Samtidigt kanske HIF i så fall ser det som en bonus att man faktiskt ändå rätt ut en kvalplats och inte har så mycket press på sig, eller?
Nej.
Nej.
De kanske påstår det, men det stämmer inte i så.
Det stämmer inte. Marian?
HIF har väl ungefär samma, med tanke på uppgraderingen i truppen nu, om de hinner få ihop alltihopa, så är det väl ungefär samma läge när de går, jag tror som kval som bäst här. Så har de samma läge, går de in i ett kval ungefär som motsvarande favorit som Halmstad var i fjol mot HIF. Halmstad hade också gjort det, tror jag, men där var det väl också lite grann mer så här att Halmstad var ändå lite grann besviket. För att man hade hamnat lite slut på kvalplats, så man hade nog inte räknat med det. HIF ska nog vara liksom, kan nog komma in mentalt sett i ett kval på ett annat sätt som ni säger. Liksom, alltså att man får en extra chans här nu. Och för vår del är det ju roligare om det blir Trelleborg eller Öster eller sådana. Men då tror jag också att det kan bli knepigare resa mot nytt allsvenskt kontrakt. Så att Brage är nog det bästa. I så fall klarar HIF det. Om det blir Brage.
Och du ser fram emot att åka till Domnarens vallen i så fall?
I sommar, i december.
I så fall.
Ja, men det kan man göra. Kval är kval, det var kul fjol. Så att kval är alltid kittlande. Så det blir det bra. BP är lite lurigt. det kan hända vad som helst i ett sånt kval mot BP. Vet man inte riktigt vad man har. Och vad sa vi mer? Skövde kan också ta sig till ett kval.
Ja, alltså det är ju typ hela serien för att tala klarspråk. Det är otroligt jämnt. Alltså.
Men Trelleborg eller Öster, den kittlar lite faktiskt. Den kvalmöt,
det lär inte bli Halmstad i alla fall, för de lär springa hem serien.
Yep.
Jag tycker också att det borde kunna landa i kval, men jag hyser ändå en viss oro för att det kan bli jobbigt ändå, alltså den här Sundsvallsmatchen och det här mitt frågetecken grundar sig ändå i att man kan inte fortsätta med, och det vet ju alla också, med den här skrala målutvecklingen, och jag tycker inte att tendenserna har varit chanser har skapats och det är där det måste börjas, men jag sätter ett frågetecken till motsatsen bevisats. Kommer HIF att lösa målproblematiken? Där, det gör att jag är inte säker på att man når kvalen.
Och då misstänker jag att du väger in att Degerfors har sett mycket bättre ut på sistone också. Och börjat vakna till liv och ger inte bort mål till höger och vänster. Ja, på samma sätt som tidigare.
Ja, nej,
det visst. Vägde du in i ditt resonemang.
Istället. Ja, precis. Absolut. Men Sundsvall känns väl som, men samtidigt Sundsvall tar poäng där uppe. Alltså, det är inte självklart med kvalens för HIF, och det vet man om. Vi får se vart det landar. Nu är vi färdiga för den här veckan med återuppstarten av HIF-podden.
Ja, vi hade ju Marcus Holgersson förra veckan.
Ja, just det. Förlåt. Återuppstart med alla fyra som sitter och resonerar kring HIF.
Japp. Yep.
Men det är helt riktigt, du har haft Marcus Holgersson, och har ni inte lyssnat på den så gör det. Det är också ett matigt avsnitt. Den stora HIF-profilen. Så det finns också på hd.se och ute på nätet. Ni vet var ni hittar oss.
Där poddar finns.
Där poddar finns! Okej! Okay. Marian, Sebbe, Erik, stort tack för er tid här. Och framförallt tack till er som har lyssnat på oss. Vi återkommer nästa vecka, för nu är vi igång på allvar. Tack och hej!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.